Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ciao bambini och välkomna till Specialisterna podcast. Idag är vi hälften så många som vi var förra veckan. Det är jag, Simon Gärdenfors, och du, Albin Olsson.
Ja.
Anton har enligt egen utsago inte kommit hem ännu. Han har inte hunnit hem. Jag frågade var han är. Fick inget svar. Nej. Så ja, vi får väl köra utan honom.
Ja. Men nu har man ju fått lite överdos. Jag vet inte det. Överdos, ja. Överdos av deltagare då från förra veckan. Så.
Ja, då var det för många. Ja. Nu är vi för få.
Och du är hemkommen då från New York City?
Ja, jag kom hem häromdagen. Eller i förrgår eller någonting.
Ja. Jag vet inte om vi ska ta upp det här med rumsljudet som du har. Att det liksom piper eller någonting i bakgrunden.
Ja, det är kanske något bilarm eller något liknande utanför. Men ja. Det har slutat tillfälligt nu i alla fall.
Mm. Skit vi det.
Ja, och du, hur har läget med dig då?
Jo, det är bra. Är lite så här andra dags bakis. Jag var på rollspelsklubben då på avslutningen på Cirkus i lördags. Och då blev det sent.
Ja, du var med på scenen också.
Ja, det var den sista någonsin då, påstås det.
Ja, det, var det roligt?
Ja, det var jävligt sköj alltså. Det var väldigt många som var med, så man var inte på scen så länge. Men det var väldigt kul kväll. Liksom.
Var du utklädd?
Nej. Jag tänkte så här, att jag funderade på om jag skulle klä ut mig eller i alla fall ta med typ så en leksakspilbåge eller någonting. Men så
du orkar inte.
Nej, jag orkar inte.
Jag spelade in någon sån här film. Alla karaktärer skulle ju dö som någonsin har varit med i rollspelsklubben. Så jag fick spela in en liten film som skulle vara med i något medley där alla karaktärer som inte var med på scenen dog.
Just det.
Såg du den?
Backstage så kunde man liksom inte se det som spelades upp på projektorn. Så jag hörde ljudet då bara. Alltså jag hörde liksom ett collage av... Men det går säkert att kolla upp i efterhand. Det var ju mycket, det var ju väldigt känslosamt vad det verkade i rummet. Och några, att Isak sa, jag ska inte gråta på scen. Så som man säger, det är ju nästan alltid bara människor som gråter som säger det. Och sen, sen så var det, jag tyckte nästan det största var att Johan Hurtig Wagrell hade köpt en sån här stuntflaska för 500 kronor.
Mm.
Eller två hade han köpt då. Men,
så när man slår i huvudet och de krossas fast det är bara på skoj.
Ja, precis. Och då hade han fått tydliga instruktioner för att de här flaskorna, de är gjorda på ett sånt sätt så att det liksom inte alltid de håller för svingandet, så man ska liksom hålla ett finger bakom. Så att den liksom, för den kan gå av, halsen på flaskan kan liksom gå av bara man slår så då. Så den, är, den ska vara väldigt, den är väldigt lätt att, om man bara ställer ner den på ett bord för hårt så går den sönder liksom sådär. Och den, jag tror att Johan tog den instruktionen lite väl långt, för att han liksom när han slog den, han blev sur då för att han, för att hans karaktär dog. Då höll han liksom i hela flaskan, så det blev mer som en liksom bitch slap i huvudet liksom, och då var det också mer i tinningen på Isak.
Aha.
Så han liksom, det bara spruta sånt sockerglas i hela ansiktet. Och hans glasögon gick sönder. Så det var, han var riktigt...
Han grät inte ens
då? Nej, då grät han inte. Men jag tror att han grät sen när det var av... alltså när vi gick in och bugade så kändes det som att, att det kom en tår för Isak liksom. Det var jävligt mycket kärlek riktat åt hans håll från publiken också.
Ja.
Alltså, de, liksom,
de hade... Alltså Isak Jansson tolkar inte jag som en så känslig person.
Nej, men det blev nog... Ja, det såg ut som det kom en tår när liksom 1600 pers ropade hans namn i rytt, eller liksom i som en ramsa, så tror jag att det blev det lite för mycket för honom.
Ja.
Men det var jävligt sköj alltså.
Ja, det låter... Jag var lite på... Alltså jag kom hem samma dag som det skulle vara. Jag funderade på att gå på efterfesten, men sen tänkte jag... jag frågade Andrea om hon ville gå dit. Jag hade varit borta i 10 dagar eller någonting. Och så sa hon, nej, hänger hellre bara vi två.
Ja. Nej, och efterfesten var ju, då var det ju mer, det var ju mer som en, det var ju en comedy reunion då som du brukar säga. Men, men då var det ju ändå att man är ute på, en, alltså man var i liksom i en, på en pub. Så då var ju kanske mer backstage-hänget som var det mäktigaste, eller det roligaste liksom.
Sa Isak Jansson varför han la ner rollspelsklubben?
Kanske att han sa någonting på scen, men jag har ju pratat med honom om det ganska mycket. Jag har ju, tycker att han är galen som lägger ner en sån succé. Men han kände att han var färdig liksom. Han, det är mycket jobb och han har hållit på med det i 6 år och sådär. Så han är väl inte så, han är väl inte som Mjölka Svenne som andra kanske.
Han borde ju sålt det eller någonting.
Jag tänkte också.
Kanske, jag vet inte. Ja, men om så här Volvos ägare sa, nu har jag gjort det här ett tag. Och det går ju bra. Jag tjänar ju väldigt mycket pengar så här, men jag känner mig klar. Det är mycket jobb.
Lägger ner skiten.
Ja.
så är det väl.
Nej, men jag vet inte hur liksom fansen är bunna. De kanske är väldigt bunna till just Isak Jansson, men...
Ja, det kändes i alla fall så på efterfesten. Efter, liksom det var ju, han var ju verkligen stjärnan då. Det är inte så konstigt i och för sig. Men det var ändå så här några som kom fram och frågade om inte vi skulle ta över det. Några kom, liksom att de, jag tror att de, det är ganska många som också bara vill ha en rollspelspodd med komiker.
Just det.
Men jag tänker det är väl, oavsett så hoppas man ju att det är den som snor idén kan vänta tills liket har kallnat i alla fall. Det är lite fult att första avsnittet kommer
eller
nu på måndag.
Hans blessing.
Ja. Jo, det kommer man väl oavsett behöva för att hoppas jag att de flesta känner att de behöver för att kunna med och liksom köra. Okej, jag kan bara ta över din Patreon kanske. Så kör jag. kör vidare.
Men det är väl efter amerikansk förlag ändå från början?
Ja, ja. Liksom. Jo, alltså. Men jag menar det är mer i hederlighet mot en kollega kanske då än att man har, det är nog inga juridiska svårigheter att starta en rollspelspodd med en massa komiker. Men det känns ju lite gamigt liksom.
Ja, lite kanske. Alltså, men med du tanke på sugen. Att det är så... nej, jag är absolut inte sugen. Jag är ju mer inne på humor och realism än humor och fantasy. Jag gillar i och för sig de bästa avsnitten var de som var kult. Alltså där det är realism mer. Humor och realism. Kult var ju liksom det utspelas. Det är mer verklighetsbaserat då än de andra. Var du med i något kultavsnitt?
Ja, det var ju en säsong. Men den var väl liksom en följetong, va? Hela säsongen, va? Jag vet inte om man gjorde fler kult.
Jo, det var det. Mm. Då var det, jag tror det var något som handlade om en kryssning då, där en båt sjönk med just alla det. Kända komiker. Just förutom det. Några som inte var bokade. Jag tror den var jag med på.
Ja, men det känner jag igen. Men där, jag kom liksom inte in i den, för jag var... Det började, jag var liksom med bara som en några scener i mitten på en film liksom, så jag fattade aldrig riktigt. Men det är ju roligt med att man då är sig själv, antar jag. Så som jag minns det. Det var också det var så jag spelade rollspel när man var liten också, att man spelade liksom bara, jag hade liksom gjort ett eget rollspel med typ så drakar och demoner motorn liksom, men att den utspelar sig i nutid då, och så hade man liksom sprang runt i liksom verkliga världen och gjorde grejer då.
Vad spelade du med din storebrorsa då, eller var det?
Lite kompisar ute i Lycke liksom.
Mm.
Men då var det ju inte
ens... Men vad kunde
ens...
ett äventyr gå ut på då?
Nej, men alltså det kunde ju vara något med... var väl förmodligen något med maffiaboss eller någonting. Alltså det var ju så här man... Vi var ju nog rätt inne på maffiafilmer också på den tiden.
Det var väl mycket så... Ja, men då låter det inte så verklighetstroget. Eller då känns det mer som... Det skulle ju nästan kunna vara fantasy åt ett annat håll bara då. Eller liksom om det... Det är inte så vardagsrealism riktigt.
Det var det ju inte. Alltså det var ändå, det var ju uppskruvat, men man började alltid i skolan då liksom. Alltså och sen så blir det, om man sitter i timme efter timme, så är det lite konstigt om man skulle fortsätta gå på mattelektionen för att man vill ha bra betyg i ett liksom. Man vill komma in på frisörlinjen på gymnasiet sen. Så man gör det. Man, som spelare, då måste man vara, man liksom ha koll på alla ämnen och sånt, så göra prov till deltagarna. Så det var väldigt ofta att det liksom att man hamnar liksom i en fight väldigt tidigt i skolan, och då var det ofta att man högg folk med pennor och sånt, och att man, då hade man liksom inga vapen att tillgå.
Nej.
Och sen stack man väl då när man blev när polisen skulle ta en. Och då var det ofta liksom en båt ut i, kanske till Danmark eller till någonstans i Europa. Och sen så tog man sig liksom... Att det kändes som att målet ofta var att komma till USA då. För att fly rättvisan. Och där kände... Alltså, vi kanske var 12. Och då tänkte vi så här, men att det liksom... Att det är 50-50 egentligen. Om man springer in i någon på en amerikansk gata, så är det liksom någon som har anknytning till maffian. Och det var liksom baserat då på hur mycket maffiafilmer vi såg, alltså så här, Pulp Fiction och liksom Goodfellas, Casino, Gudfadern-filmerna. Så det bara, alltså då var det, så fort man har kommit till USA då, som ju var en, känns som ett fantasiland där man är 12 år och kollar på film, då var det helt plötsligt mycket rimligare att ha vapen och träffa liksom maffiabossar och...
Det ligger lite före sin tid det där att de rekryterar barn också.
Ja.
12-åringar nu.
Men det är väl det att en 12-åring tänker inte så mycket på sig själv som ett barn, utan att man vill väl vara stor då. Så man tänker att om man bara är riktigt bra på att skjuta pickadoll, så kan man få jobba för maffian.
Jag spelar också ganska mycket rollspel i den åldern, kanske så här mellanstadiet upp till kanske högstadiet.
Mm.
Och då kommer jag ihåg, det var mest liksom drakar och demoner och mutant som var det här lite framtidsspelet. Sen gjorde jag min kompis Fredrik Sjö ett spel som hette Outside.
Mm.
Som var då, det var en mutant kopia kan man väl säga, eller väldigt inspirerad av.
Ja.
Mutant, fast det var vårt eget rollspel där vi...
Men utan mutanter liksom. Då, eller?
Nej, jag tror det var mutanter också.
Varför spelar ni inte bara mutant?
Jag vet inte, alltså det var som också mycket en barngrej, du vet, när man ska göra någonting eget så är det rätt mycket en kopia på någonting annat.
Ja.
Alltså, men man är liksom så naiv att man tänker inte på att det här är ett plagiat.
Ja, just det.
Det var en kille, en bekant till mig som berättade om han skulle skriva en bok.
Mm.
Och så var han väldigt inspirerad av Sagan om ringen.
Ja.
Men han liksom tänkte så här, okej, alltså det mesta var väldigt likt Sagan om ringen, men han tänkte så här, men handlingen kan inte, det blir lite för likt om handlingen ska kretsa kring en ring.
Och då tänkte han i flera steg bort, det behöver inte ens vara ett smycke kanske, eller?
Alltså här tänkte han, han försökte verkligen hålla sig borta, sen blev ändå en ring. Så han kretsade kring, han kunde inte hålla sig borta från det.
Man tänker annars att barn men, är lite så, alltså, man tänker annars att barn skulle kunna vara så, men vet du vad, det ska handla om ett hals, att man liksom bara tar nästa, alltså associationsgrejen nummer två.
Det handlar om det var en ring som man hade runt armen. Någon form av armring.
Ja, just det.
Men det är lite för lik.
Ja, det får man säga.
Det blev någon saga om en ring.
Ja, men det känns igen, ja. Att man bara... ja. Men det är väl liksom någonting med att man, när man var barn så var det liksom... Nu kan man få nog av någonting på ett annat sätt.
Kan man det?
Alltså man, ja,
jo, absolut,
man kan få
kan
nog
man.
Av alltså att Sagan om ringen känns rätt den är rätt färdig liksom, när man, om man har då läst eller kollat på filmerna så är man såhär okej, Bilbo finns också då, så det är samma värld, men det är lite mer en barnsaga liksom. Sen, så att jag har aldrig varit sugen på att så här läsa Simarillion eller liksom att jag såhär, men när man var...
Ja, den tillhör inte Sagan om ringen. Jag är väldigt dåligt insatt
tror det
i
är liksom,
tolken.
Det är mer... och jag vet inte heller riktigt. Men den ska vara väldigt fragmentarisk, tror jag. Och så är den kanske mer att den... Det kanske är lite så här historia om saker som har hänt. Det är ju samma värld, liksom. Men det är inte Sagan om ringen-sagan, då. Det kanske är... de berättar någon historia som bara nämns i förbifarten i Sagan om ringen-böckerna. Eller så men... men jag menar att när man var liten så kunde det vara att man bara att okej, men om ingen annan ska göra Sagan om ringen 4, 5, 6, 7 och 8, då får väl jag själv hitta på saker som kan ha hänt i den världen bara för att det ska finnas och göra något liksom, man vill ösa ur samma brunn hela tiden då, att man tycker att 3 böcker kanske är för kort.
Ja.
Men det tycker jag man har växt ifrån lite, att man att så här, det är ganska ofta man känner så att det räckte nog med 3 Gudfadern-filmer. Man, liksom, man känner inte nu Nej. Att så, fan, jag måste liksom ta vid där som de slutade och göra 3 till Gudfadern-filmer om liksom, med deras barn och hur det är.
Nej. Ja, det kanske, alltså det, man vet inte om det hade kommit så här en Gudfadern-tv-serie nu som var väldigt välgjord, så kanske man hade sett den.
Ja. Alltså det kan man ju, och liksom, jag har inget emot att andra gör det, inte särskilt ofta i alla fall, men jag känner inte själv det här liksom behovet av att alltså finns det inte, så jag saknar det inte förrän, alltså jag saknar det inte om det inte finns, och sen om det finns så får man liksom fatta ett beslut.
Den måste jag ha pitchat 100-tals gånger i Hollywood att de ska göra en Gudfadern tv-serie.
Men det är ju någonting med att de slutar liksom alltså, visst är det 80-talet 3:an är liksom. Det blir kokain och Miami-ish liksom.
Mm.
Då känns det som så här, att de slutar sista gången det är liksom lite snyggt. Att den är så jävla, alltså det är så snyggt när det är liksom så här 20-tal med Robert De Niro, sen är det liksom 50, 60. att allt är så, det är, så, det är liksom mer en eller som serietidningsmaffian. Mm. Och då kan man liksom lite där på ribban också få med 80-talet. Och det är ju ändå sämsta filmen som utspelas idag. Men alltså att se dem, alltså det skulle blivit en sån Sopranos-grej då.
Ja, det hade nog blivit mellan liksom Gudfadern och Sopranos var väl väldigt Gudfadern-inspirerad. Det är ju lite som, alltså så här, Snabba Cash tv-serien är ju inte samma karaktärer som i filmerna.
Nej.
Och så att det hade ju i stort sett, om man bara ska göra i samma anda liksom, men inte med samma karaktär, så hade det ju blivit ja, det hade blivit Sopranos, ja, i stort sett.
Alltså man skulle ju också, man skulle till och med bara kunna låtsas att alltså varje gång man hör ett av namnen så kan man bara tänka om dem till ett av de andra familjenamnen då. Mm. Och sen, ja, då är det ju en alltså det är ju där det hade varit ju.
Ja.
Så då känns det känns liksom inte så nödvändigt att de skulle göra en till, men det är så gör de. Jag upplevde det som att de gärna vill tjäna pengar på i den branschen.
Ja, verkligen.
Alltså det är ju som den här Sagan om ringen serien nu då. Har de gjort är rätt trist, alltså det är liksom, det är inte så jävla intressant liksom.
Nej, jag har ju liksom inte läst. Jag började läsa Bilbo som barn för att min brorsa sa att det var den som var mest lättläst, men den ska vi börja med. Men jag bara efter sagt 10 sidor någonstans så stod jag inte ut.
Nej.
Sen har jag väl sett den första filmen på bio. Gav mig inte så mycket. Sagan om ringen. Men det är liksom det enda jag konsumerat i den världen.
Ja.
Men jag älskade ju rollspel som barn.
Mm, det gjorde jag också.
Hade ni sex i liksom de rollspelsäventyren som ni spelade som ungdomar, barn och ungdomar?
Det tror jag nog, fast det var nog väldigt odetaljerat liksom.
Ja, jag kommer ihåg, alltså vi var väl så här, när vi, jag kommer inte om vi var så här, kanske alltså jag var 14-15 eller någonting när man liksom slutade spela rollspel.
Mm.
Det var några av mina kompisar som hängde kvar, men jag kommer ihåg då en där liksom i rollspelen så hade vi liksom, det var snack om att vissa så här äventyr var det sex med då.
Ja.
Alltså i Järup då.
Aha, så. I sådana som man kunde köpa, alltså så färdigskrivna.
Nej, det var mer så här liksom, det var någon som pratade om så här, Pontussons polare, de har spelat äventyr så här, då var det liksom ett sånt där man gick till kanske en bordell och så hade man sex i. Och så var det, så snackade vi så här, så frågade vi kompisgänget, så har du haft sex liksom i ett rollspel någon gång? Har du? Så nej, det har inte. Men så tänkte jag på, när jag tänkte tillbaka till minnet så här, vilken så här, definition av nördar liksom. Det var inte tal om att någon av oss hade haft sex i verkligheten.
Nej, just
det. Vi frågade. Jag hade inte haft sex i något rollspel.
Ja, just det. Behövde egentligen inte ens lägga till det. Man kunde bara fråga så. Har ni haft sex? Och så är det underförstått att det är i ett rollspel. Det är väldigt nördigt.
Ja, det var liksom, kom inte på frågan att man skulle haft det i verkligheten.
Ja, det är väldigt det är egentligen lite, alltså jag tänker så för jag tyckte också det var kul att spela rollspelsklubben, både på att man är så då med massa komiker, kollegor och skojar och tramsar sig, men också rätt kul att det är lite spännande. Alltså det var nästan, ibland var det nästan synd att det blev för tramsigt när det var så här ganska spännande liksom äventyr man skulle kunna få ta sig igenom då.
Ja, det borde ju finnas två genrer där, alltså komedirollspel och seriösa äventyrsrollspel. För jag tycker liksom när det blir för mycket humor så blir det inte så spännande.
Nej,
och kanske precis. Tvärtom, om det blir för spännande så finns ingen plats för humorn.
Nej, precis. Och det finns ju seriösa, alltså det finns säkert ganska gott om seriösa rollspelspoddar. Det är ju det att man kan lika gärna ha en podd. Man sitter ju ändå och en sitter ju och förklarar exakt vad det är som händer hela tiden.
Mm.
Och de andra sitter och berättar vad de kan och vad de gör och så. Så det, alltså det, som format, alltså det funkar ju att bara spela in det, så är det ju precis som att man är med i rummet när någon spelar. Yeah. Men jag tror att de är nästan olyssningsbara om det inte är folk som tänker innehåll liksom. Alltså jag tror det finns en anledning till att den podden som var den tramsiga med mycket humor var den som blev stor, och inte de här där det sitter 4-5 riktigt seriösa rollspelare. Jag tror de är väldigt små ofta.
Ja, jag tror det finns någon i USA som där det är liksom röstskådisar då som spelar, som är väldigt bra på att härma också. Alltså kanske då en ors eller en drake eller någonting.
Man vet ju inte om de är bra på det, men de...
nej, men låt oss tro det. Eller det var när vi bodde i LA idag i några månader, så det var en kille som gick i Andreas filmklass som var väldigt inne på rollspel. Han var en rätt kul karaktär i allmänhet, den snubben. Men han berättade om att han lyssnade väldigt mycket på såna rollspelspoddar då, amerikanska. Och att det var några nej, men det var några så här röstskådisar som höll i det.
Ja. Jo, men det, och jag tror de animerade ju sånt där också. Jag vet ju att Isak snackade om också att man hade kunnat göra. Det är väldigt lätt, gissar jag, alltså om man har någon som animerar då. Men det blir ju ganska effektfullt om man gör liksom en fight-scen animerat.
Ja, en tecknad film liksom som någon har gjort.
Exakt. För jag har sett något så på YouTube där de klipper mellan att det sitter människor då och spelar rollspel, och sen så klipper de liksom till när någon gör någonting spektakulärt och liksom, jag rullar fram och drar min pilbåge, och då liksom är det animerat i liksom. Och det är väl ganska, det ska man kunna tänka sig är hittbart liksom.
Ja, om man är sugen på att titta på det.
Ja, nej, precis. Men jag menar om de... Man skulle verkligen kunna tänka sig att rollspelsklubben-fans skulle vara intresserade av att se filmat material, liksom. I och med att de var, gick och såg det live, så borde det också funka.
Absolut. Nu tyckte jag fick ett sms.
Mm. Av Anton.
Nej, det var faktiskt av Arman.
Mm-hmm.
Han ska köra sin stand-up show.
Ja.
Den 16 november i 16 november i Stockholm.
Mm-hmm.
Kul. Och ja, och han frågade om jag vill värma upp 10-15 minuter innan. Och det kommer jag nog att tacka ja till. Men jag kan vänta med... jag bara av någon anledning nu hade såg då... såg då det sms-et nu. Det är kanske inte världens bästa innehåll. Att, fast nu blev det lite en pluggning för det. Lite reklam. Ja.
Nej, för det är intressant nu om Anton skulle... För jag tänkte först när du sa att Arman hade smsat, att det var då att han smsar om att Antons mobil är död, men han bad mig hälsa att vi ska liksom lägga det här pusslet nu vart Anton är.
Ja, det, alltså det finns inte så... Jag har ju hyfsat bra koll på hans liv, så ja, det kan ju inte vara så många ställen han är på liksom. Alltså han är väl förmodligen i Trelleborg.
Mm.
Och då är ju inte avstånden jättestora.
Nej. Det kan ju vara att han inte hunnit hem. Fast han har ju knappt tagit sig hemifrån heller. Alltså att han ska gå till affären bara. Det räcker ju om man precis går utanför dörren när det börjar. Så kanske man inte hinner.
Ja. Och han måste gå till affären just då. Ja, men det får bli en cliffhanger, ja, antingen till specialisterna efter snack i gruppen eller till nästa vecka då förhoppningsvis, antar du med.
Ja. Ja, jag bara menar att det hade varit kul om, man, om det liksom dök upp små, små
ledtrådar
liksom, under tiden podden var. Att man till slut får reda på att han, ja, han har gått till affären. Det kommer ju vara väldigt ospännande lösning på det här förmodligen, oavsett vad det är.
Ja, det påminner om den där roliga historien om sniglarna. Det är tre sniglar som sitter i en bar och dricker öl.
Mm.
Och så säger den ena snigeln så här, jag tänkte gå och köpa tuggummi, vill... Ska jag köpa åt er också? De sa, ja visst. Och två år senare så säger de två sniglarna som är kvar i baren, så säger de så här, ska vi dricka upp hans öl också, den tredje snigeln? Och då hör de från dörröppningen. Dricker ni upp ni min öl, då kan ni glömma att jag köper tuggummi åt er också.
Ja, det är roligt. Oväntat att den skulle bli rolig. Alltså det kändes som att man hade listat ut det redan, men att det var då.
Man blir överraskad. Man tänker, två år, det var väldigt långsamt, men så blir man överraskad. Han var ännu långsammare än man hade tänkt sig.
Ja, det är väldigt vad långsamma de är ändå.
Det är sniglar. Mm. Sniglar va? Ja, men du är bakis idag alltså. Två dagars bakfylla.
Ja, man är lite liksom seg en extra dag nu för tiden.
Ja, alltså sånt går ju väldigt mycket upp och ner. Jag var ju nu så full i kanske 10 dagar i sträck.
Mm.
Eller mer eller mindre full, utan jag dagdrack ganska mycket i New York också.
Ja.
Men jag blev inte bakis alls.
Nej.
Ja, men... jag känner väl lite den här höstkänslan nu när jag kommer tillbaks.
Ja.
Alltså det är inte världens bästa känsla.
Nej.
Alltså nej. Det är lite så här, det känns lite hotfullt så här, oj nu är det. Ah, nu kommer mörkret och kylan. Och,
Jag var 2 grader plus i morse när jag gick med barnen till förskolan. Det tyckte jag inte var så kul.
Nej, det var det jag kände lite. Mm. Men jag har lite utlandsresor inplanerade.
Mm, där ska du åka?
I november så ska jag andra till Vietnam.
Mm-hmm. Kul.
Ja, det ska skitkul. Du har varit där va?
Ja, visst, och ska dit också, fast i april eller något sånt.
Oj, planerar ni så långt fram, ett halvår fram?
Ja, men vi ska på ett bröllop i Thailand och då tänkte vi att i anslutning till det så åker vi till Vietnam ett par veckor innan och sen flyger vi direkt till Thailand och sen hem liksom.
Mm.
Ja, det är ju kanon alltså. Jag ska åka till Ho Chi Minh.
Vi har nog lite olika. Vi ska nog vara på, är det Fokok en av öarna heter?
Ja.
Vi ska vara på någon sån resort och sen ska vi också göra lite andra grejer.
Mm.
Jag var rätt inne på så här, ja, men jag har jobbat ganska mycket. Jag var rätt sugen på bara så här. Någon gång har jag och Andrea varit på en resort i Thailand och bara så här, där jag stort sett bara har legat vid poolen och läst böcker och kanske druckit lite öl och vet, gått på restauranger på kvällarna.
Ja.
Och det tyckte jag var något av det bästa jag gjort i livet liksom. Och det var det jag var jävligt sugen på. Och så föreslog jag nu att vi skulle göra det.
Ja.
Och då så sa Andrea, jo men det kan vi göra. Men det är kanske lite roligare att göra det i Vietnam istället för Thailand. Eftersom vi redan varit på en sån resort i Thailand. Mm. Så sa jag, ja men det kan vi göra. Bara jag får det här liksom slappa resort-hänget.
Ja.
Och sen bokade vi resan. Och sen ändrar Andrea lite så här, ja men nu när vi ändå är i Vietnam, då behöver man ändå uppleva lite annorlunda.
Ja, det var exakt det här som inte fick hända.
Men vi kom överens om kan vara 50-50.
Ja.
Mötas på halva vägen, det är nyckeln till ett lyckat äktenskap.
Det är det. Jag tycker du ska kolla upp den här street food-serien som Netflix har.
Mm.
Där är de i, om ni ska till Ho Chi Minh då, så är de... Ja, det är något av det godaste jag har käkat var en tant som gjorde såna här sniglar och sånt. Den kostar nästan ingenting och ligger liksom mitt i stan i de här lite fattigare områdena.
Och det var inte pilgrimsmusslor?
Ja, det var allt möjligt. Alla möjliga sniglar och musslor och sånt va.
För det är något av det godaste jag har ätit. Det är just i Vietnam inne i... Det kanske var Ho Chi Minh City eller... Det finns två stora städer där, eller?
Hanoi
och...
Saigon då.
Saigon, ja. Jag tror nog det var i Saigon. Men då var det också pilgrimsmusslor med så hackad cilantro, eller vad det heter där. Och då två olika såser. Ja. Det var så jävla gott.
Ja, det är otroligt alltså. Men de verkar jobba mycket med sånt. Man kan liksom gå förbi... Vi hittar något, något område där det folk bara verkade bo, men de ställer också fram typ så 6 plaststolar och ett bord. Mm. Och så är grillen ändå igång ifall det kommer någon och vill äta liksom. Så kan man bara gå in dit och betala 9 kronor för en pilgrimsmussla med liksom chili och att det var liksom den streetfood-kulturen var så jävla nice tycker jag.
Mm.
Men den här kvinnan då hade att hon bara, man pekar liksom på en meny, de kunde typ ingen engelska, och sen så ställde de fram såna korgar, du vet, såna med några stycken i varje, och sen räknar de bara korgarna, så kostar allt lika mycket, och så det var så jävla gott alltså.
När var du där?
Vi var där 2020 då ju. Alltså vi åkte ju hem, vi var tvungna att boka nytt plan. Vi flög med Air China. Men då hade liksom pandemin precis brutit ut när vi var i Vietnam. Så då vi skulle flugit via Peking då, men det gick inte. Så då fick vi boka om ett flyg till Ryssland och hem för att liksom ducka Kina då.
Vad roligt om det då blev krig i Ryssland.
Ja. Vi är fortfarande kvar och bara försöker boka ett oproblematiskt flygbolag. Det är bara för att man vill komma undan kritiken. den kan jag rekommendera. För det är liksom två ställen då. De ligger på varsin sida om stan. Men ena är ett banh mi-ställe som var jävligt bra. Och det andra är de här sniglarna och musslorna. Som man... det är så fruktansvärt gott alltså.
Det är nog ett av de bästa matländerna i världen, och det är jävligt billigt också. Så det, jag har varit i Vietnam 2 gånger tidigare, men det var länge sedan sist.
Ja, jag tycker nog också det. Jag har aldrig blivit så extremt hög lägsta nivå och den högsta nivån jag varit med. Så det är liksom en bra kombination, att det går nästan inte att äta något dåligt och man kan äta det bästa som finns. Det känns som en väldigt väldigt trevlig kombination av nivåer.
Ja, och att det är billigt då.
Dessutom det. Som en liten bonus. Ja, det här är ändå mat man hade kunnat tänka sig betala ganska mycket för.
Absolut.
Och så slipper man dessutom det. Det är ju rätt otroligt. Vad lite kommunism kan göra. Kolonialism och kommunism är en perfekt kombination.
Vilka var det som kolonialiserade Vietnam?
Ja, Frankrike vet du. Så det var därför det är så bra mat antagligen. Att de har alltså banh mi är väl en sån en väldigt...
En baguette, ja.
Exakt. Just det. Så det är ju ett fusion-kök väldigt mycket, tror jag.
Och när var det en fransk koloni?
Ja, det var väl där när man hade kolonier fram till 1800, kanske en bit in på 1900-talet kanske.
Sen tror jag nog att det är ofta också liksom när det varit krig mot USA, så har det ibland påverkat att de lagar mat till amerikanska soldater på vissa ställen och tagit så amerikanska influenser.
Ja. Men det är väl mer thai, va?
Ja, eller det,
det
kanske
är fler länder, men Vietnam tror jag har liksom en, att de är så bra för att de inte har, de har väl inte lagat så mycket mat till amerikaner då kanske?
Nej, de kanske inte ville det. Det är i så fall ofrivilligt och det kan vara inget positivt.
I och för sig var väl halva landet på USAs sida, så.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Halva landet borde ju ha varit Team America. Men jag tror ändå att det känns som att det är, alltså det är liksom vällagat på ett annat sätt. Så att det känns som att det är franskt, är fördomen att det är liksom, det är därför det är bra just i Vietnam.
Jag undrar hur framstående det var skitlänge sedan jag var i Frankrike nu. Jag undrar hur bra de är på mat nu. Det känns som de har halkat efter lite.
Ja, men de hade väl, ja kanske, det kanske de har. Men jag tror också att det är någonting med att de, vad hette han, Bocuse eller något sånt, va?
Är det han som Ratatouille-filmen är inspirerad av?
Gissa det. Men det finns ju någon sån, någon, vad sa jag att han hette? Bocuse d'Or, som är någon sån världens mest prestigefyllda matlagningstävling, tror jag. Om det är så det heter. Men han, alltså jag tror att det var också att han liksom reinventade det franska köket. För jag skulle kunna tänka mig att Italien har halkat efter väldigt mycket matlagningsmässigt, för att de är så jävla traditionsbundna då.
Jo, och det har man ju hört.
Tror jag att också Frankrike var tills han kom då och liksom gjorde roliga saker med, eller liksom, ja, nyskapande saker. Så jag tippar på att, eller det är svårt att veta med, för att de här Michelin-guiden känns som att de är lite partiska när de ska dela ut stjärnor i Frankrike. Jag tror att det är lite lättare att få en stjärna i Frankrike än i Borlänge. Alltså.
Ja, men det är nog större chans också. Det är ganska liten. Jag tänker att det är ganska liten chans att maten är väldigt bra i Borlänge.
Jo, men man borde kunna, om man hade flyttat en kock som är så bra att han hade fått en stjärna i Lyon, då tror jag han har nog ändå svårare att få stjärnan i Borlänge. Liksom.
Jo, så är det nog. Att man förknippar det med det. Om någon ser en så här svinbra komiker i New York, så tror man nog att den är bättre än om det är en lika bra komiker i Borlänge.
Ja.
Som kör på svenska liksom.
Ja, precis. Och sen tror jag också att de vill nog gärna att Frankrike ska vara en, alltså, att de som jobbar på gidden, som jag kallar det, De vill nog också gärna att Frankrike ska ligga i framkant. Även, för det var ju någon sån här restaurang som jag tror var han Bocuse då. Som hade haft 3 stjärnor i 25 år. Och att det är liksom inte särskilt troligt att man att de hade hållit nivån i 25 år, utan det var nog mer som en hommage till honom då liksom. Och då är de väl lite, ja, så man kan nog inte riktigt lita på den guiden heller.
Nej, det tror jag verkligen inte. Jag såg faktiskt Rotatoi för första gången i somras. Jag var i Degeberga med min farsa, och han sa, har du aldrig sett Ratatouille? Eller Rotatoi? Som heter på svenska. Så nej. Och så kollade vi på den. Nej, det var ju ganska underhållande liksom, om man är, speciellt om man är lite matintresserad och sådär. Men där byggde det ju på, det var ju någon känd kock då, en fransk kock som hade kommit ut med någon liksom mat, vet du, en
kokbok.
Vad heter sån här? Kokbok heter det. Alltså då, som var legendarisk. Och det, jag vet inte om det är samma person som du pratar om då.
Det kan vara. Och sen är det väl han, vad heter han? Bourdain, som är alltså han är, han har liksom, de ringde in honom tror jag för att det skulle se ut, alltså det skulle vara som ett riktigt kök då. Så han har liksom, han har konsultat.
Anthony Bourdain.
Jag tror att det var det i alla fall. Jag är inte...
Jag såg en dokumentär om honom, den som heter Roadrunner. Har du sett den också?
Nej, jag vet inte igen.
Han begick självmord för ett tag sedan.
Ja, det hade han säkert all fog för. Tänka sig. Men var det han som blev av med smaksinnet? Det är någon sån sjuk grej, eller?
Det tror jag inte. Alltså, det borde kanske... de tagit upp i den dokumentären. Ja. Alltså...
Det var något så här att han då liksom skulle vara att han liksom matlagningens Beethoven. Jag vet inte, det kanske inte var han då. Men att det är så att, det var, att då, man älskar sådana historier tydligen, där det blir så ironiskt att man jobbar bara med sitt gehör och så blir man döv liksom.
Eller... Ja, det finns väl den filmen Long Gone Pete Tong, alltså som jag tror är gjord av samma gäng eller person som gjorde vad heter den rockbands dokumentären som blev väldigt känd, där de vrider upp.
Ja, just det. Turn It Up to 11. Vad fan heter den?
Ja, just det. Spinal Tap.
Ja.
Jag tror den snubben som gjorde Spinal Tap sen gjorde en film om då en DJ som förlorar hörseln. Som är en sån, och han är, han heter Pete Tong. Filmen heter Long Gone Pete Tong. Och men det var inte, ja, det var så där skulle jag säga.
Det var en komedi liksom.
Ja, det var en komedi. Alltså som Spinal Tap ungefär.
Nej, men man gillar ju såna i allmänhet. Alltså det var ju något så här att man kan, vilken simmare som helst som du kan namnet på. Jag tror inte kan så
många.
Hon är allergisk mot klor. Att det är liksom, det känns som att folk gärna vill ha såna historier. Att det är så helt orim, alltså varför, vad är oddsen? Det kanske är högre odds om man hela tiden ligger i klorin då, men att man liksom, att det känns så konstigt. Jag hade någon så här skämt tanke om det, att det är så här, att det skulle vara samma ironi att det alltid är bergsbestigare som är rullstolsburen, alltså man alltid, det är alltid så, en rullstolsburen är alltid bergsbestigare, att det är så jävla ironiskt, för jag, mina ben funkar ju kanon, men jag har aldrig varit sugen på att klättra upp i ett berg, att det känns så onödigt då, att jag har de här kanonbenen men inte suget, medan de man har så att jag kan ju kanske låna ut min hörsel till Beethoven och liksom.
Förlorade han hörseln?
Eller var det Mozart? Jag kommer inte ihåg. Det var men att det känns liksom... Så fattar jag ju att det inte är därför rullstolsburna vill, jag tror. De vill väl liksom bara testa sina gränser.
Eller att de har blivit rullstolsburna för att de trillar ner från ett berg.
Ja, det skulle det också kunna vara. Att de bara är, de allra sämsta bergsbestigarna.
Ja, men det är nog rätt vanligt så att du kanske blir döv ifall du spelar väldigt hög musik. Du älskar väldigt hög musik.
Just det. Jo, det kanske inte är så ironiskt som man tror. Men det var det som jag tyckte var så konstigt. Jag undrar om det inte var att jag hörde historien om Anthony Bourdain. Men jag är inte säker, men att man blir av med smaksinn. Alltså det kan ju inte ha hänt många människor i världen. Alltså för innan covid då, när man fick en sån. Men
nej.
Det låter ju helt sjukt ironiskt att en kock, liksom världens mest upplyfta kock, skulle bli av med smaksinn.
Men var han så upplyft som kock? För han var väl mer så här som författare och journalist och programledare och lite rock and roll. Han var blev liksom en rock and roll kock.
Ja, men var det inte han gjorde väl de här alltså när man hade ingen aning om vad man fick in, eller vet man kunde liksom sätta sig och så har ni inte ätit upp, gillar ni inte duken, och så var liksom duken ätbar, och så var det liksom alltså ballong som kom in, som man skulle liksom att det var bara så, att det var liksom en show att gå på hans restaurang. Är inte det Bourdain?
Nej, det är nog inte Anthony Bourdain. Är det El Bulli du tänker
nej,
på?
Nej, det var en i USA in, alltså så det var typ så, det står en vas på bordet och så då var den också gjord av liksom bla bla bla. Men för El Bulli var ju också så, men jag tror att det var liksom show.
Alltså jag har inte, alltså Anthony Bourdain, han var ju då liksom kock som var lite så här rock and roll, knarka söp och hade skinnjacka och solbrillor, och sen så skrev han då en artikel som heter typ Kitchen Confidential, hette ju boken som sen den baserades på. Och där var det mer så hade han, det var lite såna här tips som beställ inte fisk på måndagar, för då har de förmodligen haft kvar den sen i fredagen, liksom att den är gammal. Och ifall du beställer en biff well done, då kommer kocken ge dig det sämsta köttet, för de tycker man förstör det om det är well done. Liksom.
Just det.
Och, alltså sådana lite tips och hemligheter och smutsiga detaljer från liksom kockyrket. Och sen blev den, det var först en artikel och så fick han ett bokkontrakt, och så skrev han en bok som blev liksom en bestseller, och sen fick han typ lite olika tv-shower, bland annat No Reservations var en sån han åkte runt, och det var lite, alltså åkte runt och reste och
nej, det kanske inte,
och han blev liksom en kändis.
Då är det nog någon annan kock som var sån som de, alltså jag har sett någonting om honom. Jag tror det är förmodligen David Sundin som har pratat om detta.
Men det kan ju, det skulle ju kunna vara det, men det kändes inte som att Anthony Bourdain var så, alltså jättegrym som kock, utan mer han var en cool person som folk. Okay. Alltså nu är inte det riktigt min typ av jag tyckte inte han var så cool.
Nej.
Alltså det här, det känns som folk är väldigt lätt imponerade av det här, skinnjacka och solbrillor och svordomar och men det är inte
ja, precis. Ja, det känns som att det kanske var lättare för honom. Alltså det var bara så här, det var egentligen inte att han gjorde så coola saker. Det är många som knarkar och har skinnjacka, men att han liksom bara...
Han var väl rätt okej på att skriva också.
Ja. Jo, det är sant. Jag undrar vem jag tänker på då.
Du får väl googla.
Det är så svårt, jag vet liksom inte vart man ska börja då.
A cock that served...
det kommer jag. Det får vi ta någon annan gång, tror jag.
Ja, det får vi. Du kan fråga David Sundin kanske.
Ja, för jag tror. Han vet. Jag tror liksom inte ens att om jag ser, i och med att jag har tänkt att det är han så länge, så är jag liksom. Jag tror inte ens om jag ser restaurangens namn, det är inte säkert att den kommer.
Nej, men det fanns ju någon sån restaurang, det tror jag inte var Anthony Bourdain, utan som var lite så här, du vet, personalen var otrevlig och det var grejen.
Mm-hmm.
Att om någon klagade på att duken var smutsig, så tog kyparen bara och vände på duken och visade att den var lika smutsig på andra sidan och vände tillbaks den. Och att det blev liksom en liten grej, så att det var kul att gå till den restaurangen för att man blev lite förolämpad och de var lite burdusa.
Just det. Ja, det låter ju mäktigt, ja. Det fanns ju en sån Karen Diner. Har du sett videos från det?
Nej, vad är det för något? Alltså, de här är det Karen-uttrycket som vit, större kvinna liksom?
Ja, exakt. Och så finns det sådana, att de är bara så otrevliga de kan mot liksom gästerna då. Alltså kan man gå dit och bli riktigt illa behandlad. Alltså få en riktigt dålig restaurangupplevelse. Ja, bara för att, alltså, sen är de väl så här, de är väl gissningsvis så komik, alltså så de är väl duktiga på bara och komma på taskiga saker och säga om folk och liksom att de bara så, hur många är ni? Fyra? Okej, fyra, tre, fyra och en halv är ni väl med den fete, och så kastar de liksom kastar menyerna på golvet och sånt, bara, du kan gå och sätta det här borta då, och så men så är det liksom, det har varit en grej, eller jag har sett någon video på när någon tar med sin mormor dit som inte vet om att det är en att det är en temarestaurang då. Det blir väldigt hungrig, helt så förskräckt över hur illa behandlade de blir.
Jag för mig att restaurang Cliff Barnes i Stockholm, där vid Odenplan, att den hade lite sådana ambitioner. Jag vet inte om de körde det rakt. Men de blev fällda någon gång för att de hade så här mängdrabatt på sprit eller något sånt som är olagligt. Men jag för mig att allting skulle vara, alltså Cliff Barnes, jag har inte så bra koll på Dallas, men det skulle vara typ Losern i Dallas eller någon.
Mm. Jaha, är Cliff Barnes är det?
Ja.
Jaha, okej. Okay. Jag har inte heller alls någon koll på.
Men att det skulle vara liksom, det skulle vara lite medvetet sunkigt och dåligt mycket.
Ja.
Att de har på menyn enligt rykt, eller det var en snubbe som berättade för väldigt länge sedan, att de på menyn hade att det stod så här, lammkött inom parentes, hö hö. Att det var liksom medvetet sunkit.
För det var, visst var det Punk Royal som hade negerboll som en av efterrätterna.
Ja, eller var det det stället som, eller det är för mig att de som startade Punk Royal typ jobbade på något annat ställe innan, eller hade något annat ställe innan. För det, jo men det, det känner man igen, den skandalen. Ja. Men det är nog det stämmer nog. Du har varit på Punk Royal, men du kanske inte såg den då.
Nej, och den tog de bad nog om ursäkt för den och sådär. Den känns ju också lite slappare än de andra grejerna. Alltså de har ju rätt roliga grejer på Punk Royalen då.
Ja, du har varit där, men jag har mer hört att de sa typ askar i maten och sånt där.
Ja, eller ja, precis. Och det kan de säkert ha, ja. Att de har, och så är det en sån fake cigarett då, som de, alltså, att det är liksom, det är ju riktigt bra mat.
Ja.
Men de, att det kommer in typ så en sked, så kommer de in med och trycker in en sked i munnen på en, och så är det en jättegod sked med liksom matjessill och brunt smör och så. Ja. Och sen, men att det är liksom det konstiga sättet att servera det på då.
Mm.
Ja. Men jag tror jag hittat restaurangen.
Vad sa du? Jag tror du hittar.
Ja.
Mm.
Alinea.
Okej. Okay. I Chicago, vilket land?
I USA. Men jag vet
och vilken av dem, är det du... Okej, okay. Och vilken av dem var det?
Alltså den här som, där ser, det var så här konstigt, att man får en grönt äpple heliumballong och sånt. Att de liksom har, att man blir konstiga... Alltså där jag tror eventuellt att kocken tappade smak.
Smak.
Jaha.
Men jag är inte hundra. Att det är sant.
Nej, och det var inte Anthony Bourdain.
Nej, det var nog inte det då. Nej, precis. Nej, det var inte han som var... Det kan vara Thomas Keller kanske då?
Mm.
The French Laundry, va?
Vad sa du?
French Laundry hette väl hans restaurang, tror jag.
Det låter bekant, men...
Ja, jag får kolla upp det här till nästa gång, tror jag. Jag kommer inte hitta... som tappade smaksinnet kocken nu, tror jag. ska jag börja runda av ordinarie avsnittet?
Vi ska berätta en rolig historia. Jag köpte boken Old Jews Telling Jokes i New York.
Ja.
Då är det liksom... Det är inga kända. De har bara hittat olika gamla judar som berättar roliga historier. Men vissa av dem var jävligt balla.
Har du något att plugga först, eller? Jag har inte hunnit läsa
alla. Ja, absolut. Jag ska bara kolla när det här avsnittet släpps.
Mm.
Nu är det då oktober, ja.
Mm-hmm.
Och det här avsnittet släpps den 16 oktober, gissar jag.
Yes.
Så, ja men då, jag och Anton kommer till Trelleborg den 19 oktober. Och sen till Malmö den 21 oktober. Och jag kommer till Underjord den 25, och sen är det dags för Helsingborg med Stad och land och lite annat smått och gott. Jag kommer till Kristianstad den 2 november och sen till Växjö och Stockholm och sådär.
Har du någon hemsida man kan kolla in ifall man missade några datum nu?
Gardenforce.com, och sen klickar man på kalender där. Där finns länkar till biljetter och sånt också.
Fan vad fett. Nu skulle jag verkligen vilja höra den där roliga historien av en gammal jude.
Ja. Rolig historia.
Skoj. Nu ska det bara bli massa skoj.
Bellman var en snäll man. Doktor Drobkin heter den. Och Dr. Drobkin, han var liksom en världskänd specialist läkare då. Och han hade liksom studerat medicin i sin hemstad, och sen så hade han studerat i New York på den högsta nivån, och han skrev en väldigt hyllad avhandling och doktorerade och liksom blev hyllad över hela landet och fick resa runt och han hade väldigt högt anseende.
Mm.
Och sen så var det att han blev hembjuden då till sin hemstad där han hade liksom doktorerat. Han hade inte varit där på väldigt länge. Men han blev då bjuden till biblioteket att hålla en föreläsning om sin liksom hyllade avhandling som hade blivit en bok och sådär. Och så skulle han då, det var ett fullpackat rum, hela liksom den lilla staden hade samlats i bibliotekets hörsal. Och Dr. Drobkin, han gick upp med ett gäng papper som han hade sitt tal, där han skulle liksom hålla ett tacktal till staden och sådär. Och så skulle han rätta till mikrofonen och lite så. Men då tappade han papperna.
Mm.
Och liksom så böjde sig ner för att plocka upp dem. Och då hamnade hans röv väldigt nära mikrofonen och han råkade fisa in i mikrofonen.
Ja.
Men han fortsatte liksom som att ingenting hade hänt, och det blev lite konstig stämning i rummet, men han höll sitt föredrag och sen åkte han tillbaka till New York där han bodde nu för tiden och tänkte, försökte glömma den här pinsamma händelsen.
Ja.
Och tänkte, ah, men jag har inget att göra i den här, i min gamla hemstad. I alla fall. Det är pinsamt där, men vad fan. Jag bara gör det att jag undviker min hemstad.
Ja.
Men sen när han gick det många år, det gick kanske 18 år, och då blev hans mamma väldigt sjuk. Och han tänkte så här, okej, jag måste hälsa på henne på, liksom, på sjukhuset. du börjar skratta redan nu.
Nej, det är bara roligt att han har gått 18 år. Helvete, också, nu måste jag, okej.
Men han tänker så här, ja, han åker dit, checkar in under ett falskt namn på hotellet.
Mm.
Han vill liksom inte.
Nej.
Han vill inte checka in under sitt namn, Dr. Drobkin. Han skäms fortfarande väldigt mycket. Och så receptionisten är en ganska ung kille då, i unga 20-årsåldern.
Mm.
Och som säger, ja, trevligt. Har du varit i den här lilla staden tidigare? Så här, ja, jag växte faktiskt upp här i den här lilla staden. Men jag har inte varit här på väldigt länge på grund av en ganska pinsam grej som hände mig för länge sedan. Så ja, jag har undvikit staden. Och den unge mannen säger så här, ja, jag... Med all respekt, så jag som en ung man vill inte ge råd till en äldre man så här. Men min erfarenhet är att när man har varit med om någonting pinsamt, så är det mest man själv som liksom tänker på det väldigt mycket och skäms väldigt mycket över det. Att jag har själv varit med om saker som jag tyckte var väldigt pinsamt, och sen när jag tagit upp det med folk som var med då, så har de inte ens kommit ihåg att det har hänt.
Ja, just det.
Och så sa han, så var det länge sedan det här hände? Så sa han, ja, jo, det var väldigt, väldigt länge sedan. Så sa han, hur länge sedan? Var det före eller efter Drobkin-fisen?
Ja, det är roligt.
Då kanske det bara finns en sak kvar att säga då.
Ja, rabba-dabba tip-top.
Rabba-dabba tip-top.
Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det, va? Specialisterna, baby.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.